Ja, förra gången så talade vi om änglarna och ikväll ska vi tala om människan. Och först ska det då bli några punkter om människans skapelse. Människan skapades på den sjätte dagen i världshistorien. Hon skapades av den treenige guden. Och vi får också en del detaljer om skapelsen av människan. Mycket mera detaljer än vad vi får när det gäller djuren. Och av detta så ser vi att människan markerar en särställning. Hon är den främsta skapelsen av alla Guds synliga skapade varelser. Vad är det för detaljer vi får som markerar att människan har en särställning, att hon inte är ett djur? Jo, vi får veta att Gud rådslog med sig själv när han skapade människan. Låt oss göra människan i vår bild, till vår likhet. Vi får veta att Gud formade från markens stoft en mogen mans kropp, den första människan Adam, och att han inblåste sin livsande i hans näsa. Andra kapitlets sjunde vers. Gud gav honom en förnuftig själ och ett samvete och skapade honom till sin avbild. Och samma dag skapade Gud av ett reben som han tog från Adam en mogen kvinna som fick namnet Eva. De här detaljerna från människans skapelse, de tycks barnsliga och dumma för många moderna människor. Det är detaljer som lämpar sig för kindergarten, men de är inte acceptabla för moderna män och kvinnor, menar man. Men jämför vi denna upptäckning med den teori om människans härstamning, härkomst, som förs fram av evolutionister, så, ja, ni kan döma själva, så måste man säga att den bibliska framställningen är på ett helt enastående sätt klar och värd att hålla fast vid. Bibelns berättelse är enkel. Den är inte alls otrolig, eftersom det finns en allsmäktig Gud som står bakom. Det är han som har skapat och står bakom upptäckningen av hur han skapade. Men om vi tänker på evolutionisternas teorier, så står ju ingen Gud där bakom, utan det grundar sig på mänskliga spekulationer och slutledningar utifrån nuet in i ett förflutet som man inte har sett, inte har iakttagit, utan som man bara kan spekulera om. Och man måste säga att det kräver en god portion godtrogenhet från deras sida som accepterar evolutionsteorierna. Kristna tror att Gud har skapat människan så som Bibeln berättade, och andra må tro att de är avkomlingar av människoliknande apor. Och vi kommer längre fram att tala lite grann om teorier som har förts fram av evolutionister. Men det är så mycket att säga om människan utifrån Bibeln att vi kommer knappast att hinna gå in på evolutionismen ikväll, men kanske nästa gång. Den andra punkten vi ska stanna inför är då människans natur. Människans natur. Människan består av kropp och själ i en fullständig, komplett person. Människans kropp är av markens stoft, och dit ska också kroppen återvända. Och hennes anatomi, alltså byggnad och form, visar att hon är en högst underbar skapelse. Om en människa konstruerar någonting, då säger man, det var ett fantastiskt arbete. Det är sant. Det var en fantastisk skapelse du har gjort. Ett fantastiskt, fint, noggrant hantverk. Fint arbete. Ja, men tänk då på människan. Skulle vi inte kunna säga, det är ett fantastiskt arbete. Ett fantastiskt hantverk. Ögon som ser, öron som hör, ett hjärta som slår och sänder blod genom lungorna för att renas, och genom hela kroppen för att bygga upp dess vävnad. Ett alldeles obegripligt sinnrikt nervsystem som för meddelanden till och från hjärnan. Och alla lemmar så konstruerade att de tjänar sina ändamål på ett förunderligt sätt. I ett förunderligt samspel. Vi borde nog kunna instämma i psalmistens ord. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Psaltaren 139:14. Det är svårt att förstå hur någon som studerar den mänskliga kroppen, mikrokosmos, bara delar av de mänskliga organen, dess skilda lemmar, deras specifika funktioner, likväl kan vara ateist. Likväl kan tro att här finns det ingen särskild konstruktör med en enorm, otrolig kapacitet. Att tro att denna kropp är produkten av en blind slump och en blind utveckling, det kräver verkligen godtrogenhet. Människans själ är inte ett materiellt väsen, utan ett odödligt, levande, andligt väsen, vars komposition och struktur vi inte förstår. Den finns i kropp, är i kroppen, apostlagärningarna 20:10, men den upptar inget utrymme. Den ger liv åt kroppen, gör bruk av kroppens olika lemmar enligt det ändamål som har givits åt dem, relationerna och samspelet mellan själ och kropp. Det är ett djupt mysterium, en djup hemlighet. Det faktum att Gud inblåste i människan en livsande, det visar att människans själ är skild från livsprincipen i djuren. Men den är inte en del av det gudomliga väsendet. Det är alltså inte så att Gud blåser in i människan en del av sitt väsen. För vi läser i skriften att de otroendes själar skall Gud fördärva i helvetet. Matteus 10:28. Och det är en förvänd tanke att tro att Gud skulle fördärva en del av sitt eget väsen. Liksom änglaandarna, som vi talade om förra gången, så är människans själ en Guds skapelse. Och människan är en förnuftig själ. Det betyder att hon kan inhämta kunskap, hon kan tänka, hon kan resonera. Tankarna i hennes sinne upplivar i hennes inre, i hennes hjärta, rörelser och känslor som påverkar hennes vilja och skapar handlingar som görs utifrån viljan. Det är alltså inte bara frågan om reflexer, det är inte frågan om ett oskäligt djur som man kan få att uppföra sig efter ett visst mönster fastän det inte har förmågan att tänka och resonera. Människan är medveten om vad hon gör, medveten om sin vilja och sina handlingar. Och sålunda så kunde Adam skilja mellan och namnge de skapade varelserna som Gud förde fram till honom. Första Mosebok 2:19-20. Och den förbjudna frukten, den var en lust för Evas ögon och åtrovärd. Hon är alltså en varelse med känslofunktioner på det sättet. Och både Adam och Eva åt frivilligt av den. Det faktum att Gud ställde människan på prov och förbjöd henne att äta av kunskapens träd på gott och ont, det visar att människan är en moralisk varelse. Hon kan ställas under kravet, under normer om vad som är gott och vad som är ont. Hon är en varelse som har en viss kunskap om Gud och hans lag och ett samvete som driver henne att vara i samklang med denna lag och som håller henne skyldig om hon misslyckas med det. Ingenting av det kan sägas om de oförnuftiga djuren. Och själen är bärare av personligheten, av människans självmedvetande, av hennes jag. Det förstår vi ju lätt. Den döda kroppen, den vet ingenting. Den känner ingenting. Den vill ingenting. Predikaren 9:5. Så kommer vi till frågan om människan är tvådelad eller tredelad. Om hon består av kropp och själ eller av kropp, själ och ande. Svaret är, Bibeln lär en tvådelning, det vill säga att människan består av två huvuddelar, kropp och själ. Matteus 10:28. Eller kropp och ande. Predikaren 12:7. Med tredelning menas att människan består av tre delar, kropp, själ och ande. Om vi slår upp Lukas 1:46-47 så ser vi att orden själ och ande står parallellt. Båda orden avser samma icke-materiella element i kontrast mot kroppen. Men med den skillnaden att själen avser den levande, förnuftiga, aktiva funktionen i förhållande till jordiska erfarenheter. När det talas om anden, då hänför sig detta ord mera till människans levande, förnuftiga, aktiva funktioner i förhållande till Gud och andliga ting. Sålunda är själen fullt aktiv i troende och icke-troende, medan anden är levande för Gud i troende, men död för icke-troende. Men man måste också konstatera att denna skillnad iakttas inte alltid. Vi kan också tala om Guds själ. Men bara när vi menar Kristus, så som sann Gud och sann människa. Vi kan alltså tala om Kristi själ. Min själ, står det i Matteus 26:38, är djupt bedrövad ända till döds. Vi talar alltså inte om faderns eller andens själ. Vi kan tala om Kristi själ, därför att han är i en person, inte bara sann Gud utan också sann människa med en själ. Så kommer vi till punkt 3 om fortplantning. I begynnelsen gjorde Gud en man och en kvinna och förenade dem i ett äktenskap till att bli ett kött. Första Mosebok 2:18-21-24. Ett kött för att de skulle vara fruktsamma och bli många och uppfylla jorden. Första kapitlet, vers 27-28. Och sedan dess så skapas inte längre man och kvinna på samma sätt som Adam och Eva skapades, utan de är avlade och födda av sina föräldrar, genom vilka Gud ger dem kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, som vi läser i Luthers förklaring till första trosartikeln. Men likväl är det Gud som formar barnet i moderns liv. Jeremia 1:5. Och det är Gud som ger detta barn liv och ande. Apostlagärningarna 17:25, Sakarja 12:1. Och sålunda har Gud skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden. Apostlagärningarna 17:26. Kommer vi till punkt 4, människans ursprungliga tillstånd. I sitt ursprungstillstånd var människan mycket god i alla avseenden. Så slutar ju berättelsen om den sjätte dagen då Gud hade skapat människan, och se, det var mycket gott, det vill säga fullständigt gott, perfekt. Och vad innebär det? Ja, det kan vi summera i A, B, C, D. A, kroppens fysiska kondition var perfekt. Det fanns inga svaga eller defekta organ. Inget spår av sjukdom eller av död. Människan var potentiellt odödlig. Första Mosebok 2:17, Romarbrevet 5:12. Och likaså var själens rationella krafter fullkomliga, perfekta. Med undantag för Kristus så var Adam och Eva före syndafallet de enda mänskliga varelser som någonsin varit helt friska i sina kroppar och helt sunda i sina sinnen. B. Människans andliga förhållande till sin Gud, det var fullkomligt. Båda, såväl mannen som kvinnan, var skapade i Guds bild eller till Guds avbild. Första Mosebok 1:27. Och det var frågan om en andlig likhet, en likhet av själslig art, och den reflekterades i deras liv. Det bestod i, det får vi utlagt i Kolosserbrevet 3:10 och Efeserbrevet 4:24, vad Guds avbild bestod i. Det bestod i en salig kunskap om Gud och i en fullkomlig rättfärdighet och sann helighet i livet. Det fanns ingen ondska, ingen synd hos människan. Hon var oskyldig och följaktligen skämdes hon inte över sin nakenhet. 2:25. Människan kände sin Guds vilja och hade full förmåga att leva i harmoni med den, i tankar, ord och gärningar. Men i prövningstillståndet hade hon också frihet att använda sina krafter mot Gud och att överträda hans bud. Det var möjligt för henne att synda, men det var också möjligt för henne att inte synda. På latin, posse peccare et posse non peccare. C. Det ömsesidiga förhållandet mellan mannen och kvinnan var idealiskt. Var en av dem förstod och iakttog helt och fullt sin ställningsplikter och restriktioner och betraktade varandra som en dyrbar gåva av sin skapare. Och vi kanske ska kort påminna om hur relationen var före syndafallet. Ja, det var en harmonisk, fullkomlig relation som gav dem båda full lycka. Men det var en relation som man kanske inte har tänkt på och som man ibland har trott bara är någonting som har uppstått efter att synden kom in i världen, eftersom den relationen så ofta blir förvriden och missbrukad. Det är inte gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp som passar för honom. Och så säger Adam när han har fått den rätta hjälpen. Djuren kunde inte bli en sådan hjälp som passade honom. Men så fick han kvinnan. Och då säger han, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska kallas kvinna, till hon har tagits ut ur mannen. 2:23. Och Paulus skriver, mannen är Guds avbild och härlighet, men kvinnan är mannens härlighet. Till mannen är inte av kvinnan, utan kvinnan är av mannen. Inte heller skapades mannen för kvinnan, utan kvinnan för mannen. 1 Kor 11:7-9. Vi ser alltså att också i det syndfria tillståndet före syndafallet så skulle mannen vara kvinnans huvud och kvinnan skulle vara en hjälp åt honom. Och denna relation mellan man och kvinna, den var fullkomligt slag och gav båda fullkomlig lycka. Alltså många tänker sig att om vi kunde gå tillbaka till ett tillstånd utan synd, då finns det naturligtvis ingen under- och överordning eller inordning där man har vissa uppgifter om viss relation. Men det är just vad det är frågan om. Det är alltså före syndafallet ett alldeles bestämt förhållande, och detta förhållande, det innebär fullkomlig lycka. Men det var en verklighet, så alltså en helt fullkomligt lycklig verklighet, ända så länge som Adam och Eva förblev utan synd. Man kanske här kan skjuta in också att när Bibeln talar om den himmelska saligheten, så skildrar den inte den himmelska tillvaron så som fullkomligt nivellerad. Utan där är också frågan om olika ställen och uppgifter. Det är inte så att det är en miljard människor som sitter alla och spelar harpa med samma lön. Utan det är olika uppgifter och olika lön. Men ändå fullkomlig salighet. Och eftersom vi lever ju efter syndafallet, så har vi svårt att förstå det och tänker då, ja men inte kan jag vara fullkomligt lycklig om jag är bara gatsopare i himmelen och någon annan har en mycket högre ställning. Utan man tror att vi tar med oss avundsjukan och allt det här dit. Men det finns alltså ingenting av det, utan den fullkomliga harmonin och lyckan. Och så var det också menat när det gäller förhållandet mellan man och kvinna. Så kommer vi till punkt D. Människans förhållande till andra skapade varelser innebar herravälde och rådande. Gud satte människan till att råda över allt levande som rörde sig på jorden. 1 Mosebok 1:28. Alla örter och frukter fick han till föda. 1:29. Och sedan efter syndafloden fick han också rätt att äta fisk och kött. 9:2-3. Och himmelens ljus och allt övrigt som Gud skapat var till för människans bästa, till människans tjänst och till människans glädje. Men också i Edens lustgård skulle människan arbeta, men arbetet var ett nöje och en glädje, inte en arbetsam börda. Och det är på samma sätt med den himmelska tillvaron, att man tänker om det ska vara riktig lycka där, så måste det vara så att man ligger på en soffa och sträcker sig ut mot en klase vindruvor och inte gör någonting. Kommer till punkt 5. Människans fall. Det ursprungliga tillståndet av oskuld, det fick ett abrupt slut. Människan föll i synd. Vi vet inte hur lång tid efter skapelsen detta hände, men vi vet att våra första föräldrar syndade före det att deras första avkomma avlades. 1 Mosebok 4:1. Eva, frestad av Satan, som i Uppenbarelseboken 12:9 kallas för den store draken, den gamle ormen. Hon åt av det träd som Gud hade sagt att människan inte fick äta av, detta för att pröva människans lydnad. Och denna olydnad var på inget vis orsakad av någon brist i människan. Till Gud hade gjort människan mycket god. Vi har nyss skildrat det, hur fullkomlig perfekt hon var. Men här vill ju alltid människan försöka och lösa det ondas problem och kommer ofta in på obibliska tankegångar. Och därför ska vi hålla fast vid följande. Alltså olydnaden var på inget vis orsakad av att människan inte var tillräckligt väl utrustad, inte tillräckligt fullkomlig. Inte heller så var olydnaden avsedd eller bestämd av Gud. För Gud hade bestämt förbjudit människan att äta av detta träd. Nej, det var helt och hållet en frivillig akt av människan själv. Fastän Eva kände till Guds uttryckliga vilja så gav hon rum för tvivel, själviskt högmod och en omåttlig längtan efter den förbjudna frukten, vilket ledde till den syndiga handlingen. Adam och Eva hade full förmåga att stå emot Satans frestelse. Men de gav efter med vett och vilja, och sålunda var ansvaret deras. Genom att Adam och Eva överträdde detta enda och uttryckliga bud som Gud hade givit våra första föräldrar för att pröva deras lydnad, överträdde de i verkligheten hela lagen. Ty om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett, så är han skyldig till allt. Jakob 2:10. De bröt sig, kan man säga, igenom den moraliska lagens skyddande stängsel som Gud av nåd hade givit dem för att de skulle leva där innanför i fullkomlig lycka och salighet. Genom denna olydnad satte sig människan i medveten opposition mot Gud och bröt så den andliga gemenskapen med sin skapare. Och det omedelbara resultatet av människans syndafall, det blev förlusten av Guds avbild. Sedan människan hade syndat så var hon inte längre helig. Och så som skyldig så var hon inte längre oskyldig. Hon hade byggt ut gemenskapen med Gud med gemenskapen med djävulen. Ty står det, den som gör synd han är av djävulen. 1 Johannes 3:8. Och på grund av detta, allt detta, så var hon under Guds rättfärdiga vrede och förbannelse. Döden dö. Paradisets lycka och salighet var förlorad. Fördärv, olycka och död var nu hennes lott. En del människor som inte har klart för sig att Bibelns begrepp döden inte bara innefattar den lekamliga döden, har ibland studsat inför att människan inte föll död ned lekamligt med samma. Man förstår inte att den lekamliga döden är bara en frukt av den andliga döden och frukt av synden. Hon dog verkligen andligen omedelbart. Och det får i sinom tid också sin följd i lekamlig död. Och har hon inte före den lekamliga döden blivit andligt levande genom ett under, genom en ny födelse, så kommer den lekamliga döden att innebära också evig död, evig skilsmässa från Gud. Men har före den lekamliga döden genom Guds under, genom andens verk, genom evangelium, hon föds på nytt, fått andligt liv igen, så är den lekamliga döden bara en sömn och hon har det eviga livet. Och på yttersta dagen ska också hennes lekamen uppväckas och förenas med hennes liv, med hennes själ. Så kommer vi till syndafallets katastrofala följder. Och det kan vi också ta A, B, C, D. A. Vi summerar alltså här. Människans heliga förhållande till Gud upphörde. Hennes hjärta hade avvikit från Herren. Det fanns inte längre en vördnadsfull fruktan, en barnslig kärlek och en obetingad förtröstan på Gud. Människan var rädd för Gud. Hon gömde sig bland träden i lustgården undan Herrens ansikte. Hon misstrodde Gud. Hon ljög för honom. Hon ville gärna kasta skulden på Gud för sin synd. Hon tänker på Adam. Han blev ju först förhörd. Och han skyller ju på Gud. Det är ditt fel att jag har gömt mig, för att jag vill ju inte visa mig naken. Det är inte mitt fel. Ditt fel att jag har gömt mig, för jag var ju naken. Det är inte jag som har gjort mig naken. Det är du. Och sen skyller han på kvinnan. Kvinnan som du gav mig. Jag har inte skapat kvinnan. Som du gav mig. Och människan är nu andligt död. Efesierbrevet 2:1. Hon är en fiende till Gud. Romarbrevet 8:7. Hon vet fortfarande att det finns en Gud inför vilken hon är ansvarig. Men den kunskapen, den är inte en salig kunskap för henne, utan den kunskap som inger henne fruktan och bävan. B. Människans moraliska förhållande till sin nästa hade förändrats. För att klara sig själv så skjuter, som vi nyss sa, Adam skulden på sin hustru. Hon som du gav mig. Han är självisk, han är obarmhärtig, han är grym. Kärleken till nästan är förlorad och själviskheten uppfyller nu hjärtat. Och se, människans herradöme över naturen inskränktes. Marken blev förbannad. Livet blir nu en våldsam strid. Alla skapade ting lades nu under förgängelse och träldom. Romarbrevet 8:20-22. Och det, människans mentala förmågor hade förlorat sin ursprungliga fullkomlighet, och fysiskt så blev människan svag. Hennes kropp behöver ytterligare skydd. Det hade ju inte varit någon skam om inte synden hade kommit. Och nu behöver kroppen ytterligare skydd, och det berättas i 3:21 att Gud får klä dem med gördlar av skinn. Och människan är nu föremål för smärta, lidande och död. Ja, för evig förbannelse. Ty hon får inte äta av livets träd. Hon får icke äta av livets träd. Hon har drabbats av förbannelsen. 3:22. Sålunda fick denna Adams och Evas första överträdelse katastrofala följder. Den förde med sig olycka och förbannelse över dem personligen. Men inte bara över dem, utan över alla deras barn. Genom en enda människa har synden kommit in i världen, och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla har syndat. Romarbrevet 5:12. Människan var inte i förgången tiden ett oskäligt djur som genom en utvecklingsprocess gradvis blev en moralisk varelse och alltjämt avancerar mot allt högre kunskap, fullkomlighet och rättfärdighet. Det är tvärtom. Det är fråga om en bestämd försämring, och aldrig mer i detta livet kommer människan att åter uppnå det fullkomliga tillstånd som Adam och Eva ägde före syndafallet. Och vi får naturligtvis veta mer om människan när vi ska gå vidare och tala om lagen och människans samvete. Men innan vi går vidare med det så ska vi ta upp lite grann andra synsätt på människan, nämligen frågan om utvecklingsläran och hur vi ska se på det. Men jag ser att det är bara ett par minuter kvar, så att vi går inte in på det ikväll. Utan nästa gång då ska vi tala om utvecklingsläran och Bibelns lära om människan.